alldeles strax om en som har låtit konst och verklighet smälta samman. Gjort verklighet till konst och konsten till verklighet. Det handlar om Kjartan Slettemark alldeles om en liten stund här i Sveriges Radio P1. Nu Kulturradion K1, konsten att vara konst. Mats Arvidsson möter Kjartan Slettemark.
Konstnär. Eller har jag gjort rakt av det där?
Du har gjort det där rakt av?
Har jag det?
Ja.
Det är så kosmiskt för att jag har tänkt själv innan du skulle komma, va?
Ja.
Då tänkte jag, men jag sa att jag var nervös. Men men det var det att jag tänkte på alla intervjuer som du har gjort genom tiderna. Så då tänkte jag att herregud, man borde lyssna på de gamla banden, gamla intervjuerna. Och så kommer du med en sån CD. Det är kosmisk.
Visst låter det bra?
Det låter så bra. Så att man måste göra en platta direkt, va? Jag vet, det var något mer. Jag är konstnär, jag är frälst.
Ja.
Det kommer jag ihåg att jag sa.
Och jag är konstnär, jag har inga pengar. Det kommer jag ihåg. 69. Long time.
69, 79, 89.
Det är nästan 40 år.
Ja. Och hur mycket har det ändrat sig någonting? Alltså jag tycker, jag skäms inte för det i alla fall.
Nej.
Jag tycker det passar bra med alltså min identitet. Identitet, det betyder att vara densamma som.
Ja, jo.
Identity. Och det jag tänker på, vad som menas med det, att det där att man kan se... folk säger sådär ibland. Ja, men jag kan se att det är du som har gjort det där. Ja, en docka eller någonting.
Ja.
Så säger de att ja, men det syns. Det finns bara du som kan göra det där. Och så, ungefär så känner jag när jag lyssnar på bandet här. Det här att jag menar att det var en insats att göra denna. Och jag var ensam på Bangårdsgatan. Där jag bodde, där jag sen åkte till Moderna och ockuperade för att huset skulle rivas. Men i denna... Det var Söders gamla Folkets hus, hette det.
Jaha.
Ja, där jag hade ateljé. Och sen skulle du göra intervju med mig. Och då, jag vet inte varför det hände, men jag fick låna nagran, alltså. Din bandspelare.
Mm.
Så jag hade den ensam där i ateljén. Och där kom detta till, va? För att jag var lika nervös då, tror jag. Jag är inte nervös längre nu, alltså. Jag måste upplysa.
Jag kan lämna den här nagran också, så kan du göra allt ihop själv. Det kanske är enklare.
Precis, ja. Ja. Ja.
Nej, men du pratade om identitet. Jag tänkte på när jag hörde också på det hela, genom hela bandet här. Jag tog bara ut låten nu.
Ja.
Att du... Min röst låter inte till närmelsevis som den gör nu, men du låter precis likadan.
Är det sant, ja?
Ja, apropå identitet.
Ja.
Det är ingen skillnad. Jag menar, något lite man, några år hörs det väl, men du pratar på exakt samma sätt. Du har samma garv och låter precis likadan.
Konstnär, konstnär, polis, konstnär.
Kjartan Slettemark, alltså. Född 1932 på en gård i Hausta i Norge. Utbildade sig med tiden till telefonist, men övergick ganska snart till konsten. Gick på konstskola i Oslo och träffade där den svenska konstnären Inga Bagge. Följde med henne till Sverige och blev kvar, numera till och med som svensk medborgare. Jag träffade Kjartan i slutet av 60-talet. Jag minns inte om han fortfarande gick kvar på Konstakademin eller just hade gått ut. I alla fall så hade jag på den tiden hand om ett litet konstgalleri i Vasastan och bjöd honom förstås genast att ställa ut så fort jag hade fått se vad han höll på med. Kjartan fyllde det lilla rummet med konst. Väggarna var fulla med konst. Det hängde konst från taket och det låg drivor av konst på golvet. Plast, plast, plast överallt. Brända, halvsmälta plastbokstäver. Plastsmörgåsar med bokstavspålägg. Stora färgskimrande klumpar av plast som såg ut som bölder eller cancersjuka hallon eller någonting. En genomförd kaotisk, mycket medveten estetik som ingen hade sett förut. Och mitt i alltihopa flyttade konstnären själv in och bodde på en bemålad skumgummimadrass mitt i rummet, som en del av konstverket. Vid något av de tillfällen då Kjartan blev vräkt ur någon av sina rivningslägenheter så kom kronofogden och kunde inte se annat än att lokalen var full av sopor och slängde skräpet. Kjartan stängde fogden och ville ha skadestånd. Bland annat jag var inkallad som konstexpertvittne. Men fogden hade anlitat Leif Silbersky så det blev ingen ersättning för de plastsoporna.
Polyester, det var Karl-Olof Björk och KG Nilsson och jag som gick på en kurs på Hantverkarinstitutet för polyester och lära oss hur man skulle jobba med det. Vilka möjligheter?
Det var när ni gick på mig igen.
Ja.
Ja.
Mm.
Jo, jag var aldrig där riktigt. Men jag har hört ryktas om den här plastverkstaden på mig igen.
Ja.
Utan ventilation eller någonting.
Det är rena gaskammaren.
Det måste ha varit livsfarligt. Ja,
visst. Jag blev sjuk en gång.
Ja.
Förgiftning.
Det var det?
Jag fick jätteont i magen. Men det är ju mycket bättre nu. Har det med väldigt som morgondräkter. Alltså sen helt
jo, det är
totalt.
Klart. Och det är arbetsmiljöregler och allting. Visst. Men det är ingenting sånt fanns.
Nej, inte riktigt. Nej.
Och ni, det där som ni höll på med var helt nytt. Så ni
stod
där och kokte er plast.
Ja, visst. Med accelerator och härdare och accelerator. Man kunde härda plasten på olika sätt. Bara med härdare, då tog det längre tid. Och sen om man hade accelerator så gick det snabbare. Jaha. Själva att det blev ställt. Men det kunde då bli sprickor istället. Och det kunde vara snyggt. Annars så kunde det lukta i flera år, en skulptur. Om det var fel balanserat eller proportions...
Om den inte blev genomhärdad.
Så det många gör det fortfarande.
Ni var väl nästan först med att använda det som konst.
Ja, det tror jag. Jag tror det. Absolut, var vi det. Det var inte, och det vill... vi var först med det.
Ja, inne på utställningen på galleriet bodde konstnären, men det hände saker ute på gatan också. Eller vad det nu var.
Det var ju Lyndon Johnson mask. Lyndon Johnson mask och som Robert Jeppinen plastade in mig i det lilla rummet där observatorium. Och det var knökfullt med folk.
Ute på gatan var det faktiskt. Folk hade dött av ångorna om det hade varit inne i det lilla galleriet.
Man hör dem hosta i alla fall. Ja. Ja. Det var ju napalm. Det en nyckel till det till polyesterinplastningar. Det var ju att jag sa att Dow Chemical gjorde polyester och de gjorde också napalm.
Jaha.
Det var så det började. För jag var ju sån där då, du vet, med Nixon och Lyndon Johnson i Vietnamkriget och man levde ju i den där letare efter syndabockar, ska man säga. Så det var Lyndon Johnson. Då hade man mask. Då kunde man gå på Buttericks och köpa en mask av Lyndon Johnson för exempel. Nixon också. Men efter det så har jag inte sett det i Sverige. Bush har ju inte sett någon mask. Men det har jag gjort.
Har du letat?
Nu har jag gjort av själva i en dator, skrivit ut i dator.
Jaha.
Bara ett papper som man vikt runt ansiktet sådär.
Du har ju Bush också.
Ja. A new president is born in the bush. Det gjorde vi en performance på Candyland. Ja. Med såna papper som är utskrivna. Så nu bara med en gummisnodd runt. Så kan man se att det är bush. Det blev som, ja, ganska mycket om man säger voodoo, tror jag. Det var någon som besvärjelse. Och som var väldigt rolig att göra, va? Det är det. Det måste vara kul att göra det. Annars är det, kan man låta bli, tycker jag.
Ja, men uppträda, det är ju...
Jag menar,
du kunde ju lika gärna vara scenartist.
Ja, just det. Ja. Jo, i varje fall på Dramaten. Det skulle vara bra om det blev performance-scen där, typ. Med publiken, så att det blir ett engagemang av publiken som kommer. Och ska, inte bara att de kommer in och betalar och sätter sig och tittar i 2 timmar. Utan jag tror att det är därför att inte det finns publik där. Jag kanske aldrig varit på typ långdagsfärd mot natt. Eller efter så lång tid. Och vara koncentrerad utan att få göra konst själv. Det är det. Så att jag brukar aldrig orka mer än på sin höjd en hel en akt.
Sen måste du gå hem och göra konst.
Ja, precis.
Eller bli.
Ja. Så att jag tror att det är det folk vill istället för att köpa sig en identitet som kulturintresserad eller jag vet inte. Jag står inte ut med att sitta där i timmar.
Sen kom slag i slag alla de numera legendariska aktionerna, där verklighet och konst gled ihop på ett sätt som knappast hade setts förut i Sverige och följaktligen var lite svår att förstå sig på. Det var resan jorden runt med president Nixons ansikte i passet. Det var i Vietnamkrigstid, 70-tal, och president Nixon upptog en stor del av tidens unga radikalers tankar. Och Kjartan tuggade och knådade och bearbetade presidenten i flera omgångar. Men mest spektakulärt antagligen just när han skulle ha pass för att resa till USA och lämnade in en passbild bestående av Nixons ansikte och sitt eget skägg och flintskall. Det blev en rätt grotesk varelse på den bilden med Nixons köttiga näsa och svartmuskiga ansikte och stickande ögon och Kjartans toviga helskägg. Men det gick alldeles utmärkt att resa runt i världen på det passet. Även om jag i och för sig lyckönskar Kjartan till att han inte blev upptäckt i migrationskontrollen på Kennedy. Då gick historien runt i tidningarna som ett knasigt påhitt av en stollig konstnär. 30 år senare hade tiden hunnit ikapp Kjartan Slettemarks speciella konstnärskap och passet såldes nyligen på auktion för 500 000. Så kan det gå. Ja, och sen så var det pudeln då förstås.
Grejen är med mig att jag har väl ingen fantasi egentligen själv. Utan jag behöver alltså input utifrån. Och det var ju som socialbyrån att han skrev på en lapp att var vänlig uppsök arbetsförmedlingen, hundmottagningen. Och han skulle skriva kundmottagningen, men han skrev hund, va? Och då fick jag idé om pudel. Så började det. Ja. Så det fanns en mening med att gå på SOS.
Gick du till kundmottagningen som pudel?
Nej, jag började när jag gick till Lillevals konsthall. Lämnade in mig själv som levande konstverk. Mm. Som pudel. Jag blev refuserad, men det var inte det. Utan, ja. Det, jag jobbade på dräkten i ett halvt år. Alltså intensivt.
Ja.
För att hitta rätta material och med skräddare och hjälpte till. Och det var mycket kosmiska saker där i förbindelse med den processen. Folk som jag träffade som visade sig vara kennelklubben eller som visste allt om pudlar. Och kom och så kom och visade med kort fotografier av speciella klippningar nämligen.
Det är inte
klippt. Rätt, ja. Ja. Ja, så att jag fick massa tips helt ja, gratis eller bara av kärlek, av entusiasm, av att de ville tala om att de tyckte idén var underbar. Jag berättade att jag skulle vilja bli pudel själv.
Ja.
Och det älskade alla de som hundmänniskor då. Ja. Så de permanenta, jag hade ju lång skägg då.
Ja.
Så att det fanns en viss klippning och en viss förning på skägget så att för en pudel, continental pudel tror jag det heter. Det är speciellt och huvudet också.
Men jag tänkte också på från ett annat håll den här pudelhistorien, så att det var ju före din tid då. Rätt mycket med såna här direkta aktioner ute i verkligheten och liksom performance som inte bara sker på utsatt tid och på Moderna Museet i klockan 7 i hörsalen.
Det var ett mycket starkt behov jag hade att göra det. Man måste liksom ge sig själv. Och det finns bara ett sätt att göra det på egentligen. Om man har lite krav på sig själv.
Ja, men så dina första utställningar när du liksom också bodde i utställningen.
Ja, ja. Ja, visst.
Sov där på nätterna,
ja,
och flyttade in och
ja.
Deltog på samma villkor som alla de andra plastskulpturerna och allt, ja. Allt vad
det var det att jag inte ville kunde skiljas från dem. Det var väl inte det heller riktigt, men ja, jag ville vara som dem. Jag vet inte. Men det var på observatorium gjorde jag det. Och det kunde man ju göra då.
Ja.
Det var ju en sånt, särskilt på det galleriet, så var det liksom, säger man till, det var universitetets konstgalleri, konsthistoriska institution, hade ett eget galleri. Där jag blev inbjuden. Så att det var liksom inget problem, eller ingen frågade. Men jag frågade, jag behöver nyckeln till här för att jag ska jobba över natten. Och det gick ju jättebra. Det var ingen som brydde sig om det.
Jag vet, det var jag som lånade ut nytt.
Ja, det var ju det. Okej då. Ja.
Och sen var det ockupationen av Moderna Museet som han berättade om i ett radioprogram från 1987.
Ockupation, det var väl när jag skulle vräkas andra gången. När jag ringde en flyttfirma och säger jag, kan ni komma och packa här? Jag ska flytta. Det gjorde de, packade i 2 dagar och hade en långtradare utanför. Och när vi skulle då åka till min nya bostad så sa jag, ja, Moderna Museet. Va? Säger de, ja. Moderna Museet. Ja, vi åkte dit. Och underväg så berättade jag då alltså för chauffören att detta var ju inte klokt. Men alltså jag gjorde det här som en manifestation av konstnärernas arbetsförhållanden. För jag var medveten om där jag bodde, det tillhörde Stockholms stad. Och huset skulle renoveras och det stod i 10 år efter. Så det var inte så bråttom. Och det visste jag då att det var något fel. Jag träffade Pontus Uthén på trappan till Moderna och han säger ja, det är ju roligt det här, men vi ska väl se om vi inte hittar något annat ställe här på Skeppsholmen. Vi åkte till en bunker där de hade något förvaring och jag vägrade ställa in mina grejer där. Och under tiden vi gick till fots, Pontus och jag dit, och jag vägrade, och under tiden när vi kom tillbaka så hade flyttgubbarna börjat bära in mitt kylskåp, min rubbet av allt jag hade. Och ställde det inne i Moderna Museet. Och det blev en pyramid där inne av allt. Från golv till tak av allt jag ägde och hade då. Målningar, allt. Det var en utställning.
Och det utvecklades sen till en egen utställning?
Ja, det gjorde det. Så TV var där också och gjorde ett program om konstnärernas förhållande och arbetsförhållande. Och Moderna Museet försökte också då. Carlo Dackert var underbar. Men alla försökte att säga till mig att, men hörru du, har du fråga om lov att göra det här? Nej, men alltså, du kan väl inte hålla på. Så där var det från överallt ifrån. Och även och KRO tog också avstånd ifrån. Du menade då att jag skulle ha haft ett sammanträde och legaliserat händelsen innan jag gjorde det.
Hur länge bodde du sen på Moderna Museet?
14 dagar. Och jag bodde på Grand Hotel också. För jag ringde upp Grand Hotel. Jag hade ju ingenstans att bo då. Så ringde jag och sa att jag skulle ha en utställning på Moderna Museet. Och heter Kjartans Lättemark. Och ja, varsågod, välkommen. Vi har rum här. Ja, det var inga problem. Jag bodde där. Och de läste ju, efter någon vecka så fick ju, började ju de att läsa. Då stod det i tidningarna varje dag då. Han ockuperar Moderna Museet. Och de sa ju att det var samma person, va? Men de sa ingenting om räkningen. Eller, också det är ju roligt. Det, jag vet inte vem som har betalat den räkningen. Heller, för jag bodde där i 14 dagar på Grand Hotel. Och promenerade ut där till Moderna. Och höll barrikaden där.
Och Moderata Museet från samma program.
Ja, det var en lokal på Bergmansgatan i Stockholm. Där jag öppnade eget, så att säga. För jag hade liksom ingen möjlighet att ställa ut någon annanstans. Därför att jag var inte riktig konstnär. Utan det var ju bråk och det var konstiga saker jag gjorde. Och jag själv var konstig. Jag var svår att samarbeta med. Och det var svårt. Allting var svårt med honom. Så att jag öppnade ju eget. Där galleri och...
Hur hade du råd med det?
Ja, det vet jag inte. Jag hade inte råd. Ja, det var naturligtvis... Det hade att göra med min relation till Moderna Museet på något sätt. Moderata Museet. Just att Moderna i mitt tycke hade blivit lite sådär moderat. Inte i politisk mening sådär, men att det var sådär gömmet. Eller att det hände ingenting där, tyckte jag.
Så vad gjorde du då?
Så då kallade jag mitt eget galleri för Moderata Museet. Och där kunde ringa folk. Och jag ringde upp Televerket och säger, jag har ett galleri, jag skulle vilja ha in telefon här, Moderata Museet. Ja väl, säger de, ja. Moderata Museet, Bellmansgatan 22. Ja. Och det kom i telefonkatalogen då. Det står Moderata Samlingsparti, Moderata Ungdomsförbundet, Moderata, allt möjligt. Och så plötsligt står det Moderata Museet. Och nummer, telefonnummer. Och precis som ingenting hade hänt. Och då ringde telefonen ibland där och så säger, ja, är det Moderna Museet? Nej, det här är Moderata Museet, svarar jag då. Och jag sa på så sätt, vissa. Och andra säger, Moderata Museet? Men vad är det? Ja, det är Moderata Museet. Vad är det? Ja, konstmuseum. Vad har ni för konst där då? Moderat, såklart, svarar jag. Sån där grej. Och jag började med att göra baka. I fönstret satt jag med en brödkavel och en liten ugn. Och bakade och hade, såg ut som en bagare. Och satt där och bagade. Och folk kom in och sa att ja, det var ju på tiden att vi fick ett hembageri här. Så de sa ingen skillnad liksom i länge. För jag gjorde wienerbröd med taggtråd i. Satte ner små, och allting såg ut som Moderat M. Vänstekta ägg och som la upp på plåtar. Och tog ut plåten och la ut på fat, aluminiumsfat, och fick tag på en monter och satte upp alla rätterna som kunde vara grötkonst, filkonst. Som frukonst hade jag grötkonst, filkonst och förkonst, oxenchanskonst, västkustkonst. Oxenchans, det var med anledning av, det kan man ju se här att jag hade, var på något sätt en peak till Moderna Museet, för då var Philip von Schantz chef där. Så då hade jag en förkonst som hette Oxenschantzkonst. Västkustkonst. Dagens konst. Konst à la Lindström. Janssons konst. Födkonst. Husmanskonst. Stekt saltkonst. Falukonst. Brackkonst med konstmos. Isterkonst med stuvade anarkister. Annorlunda Big Mac. Flera lager torterat 100% rent folkkött. Konst med bröd, hälsokonst. Alla art. Entrekonst, slottskonst i SS-sås. Herrgårdskonst, avkokt gös à la Lilja. Torsk à la Högstedt. Hofströmming. Efterkonst, granatäpplen med mask. Dryckeskonst, storstark konst, mellankonst, lättkonst, folkkonst, blivande konst, ramlös konst. Det var vad jag hade på menyn där. Och kaféet hette Café Sorlindi.
Polis, konstnär.
Kjartan fortsatte att sysselsätta sig med Nixon. Han gjorde affischer av presidenten drickande Gevalia kaffe. Det var under en period när han försökte vara hälsofrik och kaffe var det värsta gift som fanns, så det skulle passade väl bra. Han gick vidare och klippte isär affischerna och gjorde en slags psykedeliska kaleidoskop av Nixon och kaffekoppen. Och plötsligt såg det inte ut som han var van att se Kjartan Slättemark. Borta var det där gränslöst överflödande, vältrandet i plastens och sopornas former och färger. Det här var disciplinerat, snygg finish, raka kanter, precision i vinklarna, glas och ram. Det såg på ett vis mer ut som vanlig konst. Det gick att handskas med på något sätt och innebar ett slags genombrott för Kjartan Slättemark i ett etablissemang som alltid hade haft lite svårt att handskas med honom. Vilket förstås inte innebär att han någonsin har övergett sina sopor, sina upphittade, bortkastade, övergivna föremål som har så mycket kvar att ge om man till bara visar dem lite respekt. Gamla Coca-Cola-burkar kan man till exempel förvandla till blommor. Om man klipper upp dem till en stjärnform, tar lite taggtråd till skälk och monterar det hela på en cementklump. Prunkande orkidéer eller rosor blir det, och nästintill ett slags varumärke för Kjartan. Det finns helt enkelt inte mycket man inte kan ha sopor till.
Här är alla dessa dockor som ser ut som, ska man säga, som en sorts totempålar av något slag. Kanske.
Ja.
Med liksom, ja, med vagt mänskliga figurer, men tillverkade av precis vad som helst och inga mänskliga kroppar, utan som ja, stolpar eller anhopningar av saker som växer på höjden och så någonting huvudliknande där uppe. Och dekorerade med plast och väv och nät och 100 000 saker som man inte ens riktigt ser. Här är en som har fått en väldigt fin krag av. Är det sån här kaffemugshållare som man har på kontor?
Ja.
Nej, det har blivit inne det där med återanvändning och sådär. Men jag har ju aldrig tänkt en sekund på det när jag har gjort det här. Alltså, att man ska vara duktig och... Tänk, där ligger en kolaburk och hur kan jag återanvända den? Det är inte det som har drivit mig.
De här alla soporna får leva ett andra liv, det kan man ju tycka.
Ja, det är det som jag tycker, att de är så glada för att ha kommit till. Så känner jag att de utstrålar.
Ja, alla delarna här får vara med i en ny pjäs.
Ja, varför inte? Ja, det är jag. Det här är jag.
Ja.
Och det är det. Hon går med på det.
Ja då, jo då.
Eller hur?
Ja, absolut.
Det kan vara olika.
Hon känner sig mycket belåten när hon står på kropp av en genèverflaska och så ett litet dockhuvud och virat om något som ser ut som serpentiner, men det är väl gummiplast.
Någon kötersk eller någon... nönned,
ja,
är det inte det?
Jo, just det.
Jag tycker jag påminner om det.
Visst.
Så det är lite olika, de är lite gömmer sig ibland.
Ja.
Det har blivit så, jag låter det vara så bara. Jag har inte gjort det med vilje, om man säger så. Nej.
Ja, men sen kan man ju också tänka att inte hade de där kaffemuggshållarna trott att de skulle bli en så fin krage.
Exakt. Nej, men alltså, jag kallar dem, alltså, man frågar, det är inte skulpturer. Man kan inte säga att det är skulptur, det är fel. Det är det inte, utan det, alltså, för jag åkte, jag vet inte om jag berättade det här förut, men att jag åkte tunnelbana en gång och så såg jag i fönstret. Det var en filmaffisch för Astrid Lindgren, Ronja Rövardotter.
och det stod världspremiär.
Ja.
Världspremiär, men jag läser det som världsspermier. Så det tycker jag är på något sätt ett samlande bra namn på de här. Alltså vad som ska komma. De är ofärdiga eller jag vet inte. De är inte ofärdiga heller, de ska vara exakt som de är, men att det är en någonting som ska komma, något nytt.
En ny livsform.
Ja, precis. Ja.
När vi har tagit slut.
Ja. Ja. Världsspermier.
Är det de som är världsspermier?
Det är de,
ja. Är de tillkomna genom världsspermier?
Nej, jag tror det är detta som är världsspermier.
Okej.
Okay. Jag vet inte. Det är bara en idé. Alltså, om det är man, alltså det där att jag läste fel. Dyslektisk heter det. Dyslektisk. Ja. När man inte ser vad som
man
står.
Man blandar upp bokstäver.
Och ja, ja, just det. Det var det som gjorde det.
Ja.
Att jag såg världsspermier istället för världspremiär.
Och med åren har Kjartan Slettemark till och med blivit profet i sitt eget land. Han har fått göra sitt livs första monumentalskulptur till sin hemstad i Norge.
Nej, det här är en liknande som den som de har förstorat. Det är en blomvas från Sankt Eriks sjukhus.
Ja.
Stål som är upp och nervänt och det blir då som kjolen eller ja, och sen en gramfonskiva och en klädhängare,
ja.
Och ett ansikte hennes huvud,
ja,
det
ja.
Budeia, alltså det heter Budeia, hon som mjölkade och ystade på fäbodarna.
Jaha, ja ja,
heter den.
Ja, ja.
Därför.
En sätergänta.
En sätergänta, exakt. Det var
jo.
Så blommor, coola blommor runt omkring. Stora då, och de är.
Ja, ja.
Ja.
Hur fick du en överdimensionerad klädhängare tillverkat?
Det har gjorts där i en firma i bygden. Så, ja. Visst. Det är ju en man ser en håla i detta ställe Naustdal där jag kommer ifrån, men de har gjort detta och tillverkat skulpturen där i bygden.
Vad snyggt.
Oh,
samtidigt är det
5 meter högre.
Samtidigt är det ju en väldigt rolig idé, eftersom dina skulpturer bygger på att de är gjorda av upphittade grejer.
Precis.
Som man kombinerar, och plastpåsar och ja, vad allt det är för någonting. Ja. Så tar man dessa färdiga, billiga, upphittade, borttappade saker och förstorar upp dem i jätteformat och nytillverkar dem. Det blir, den ser inte riktigt ut på bild som den gjorde i verkligheten heller, kan jag tro.
Det är så fantastiskt.
Den ser lite nyare och blankare ut här.
Ja, men det här är också en, ja, det är en affischbild av den, men det finns ju, ja, den är 5 meter hög alltså. Och överdelen snurrar med vinden.
Jaha, det också.
Flera poliser. Aha, mera poliser. Oj, blått. Flera poliser. Rätt. Flera poliser. Gult och blått. Ah, flera poliser. Oj, blått. Flera poliser. Ah, rätt. Flera poliser, blått, oj, plast. Ah, i, oh. Flera poliser, blått. Flera poliser, rätt. Flera poliser, grönt. Flera poliser, oj, oj, oj. Mera batonger, ah. Flera batonger, ah. Flera batonger, grönt, blått. Poliser.
För tillfället och sedan några år tillbaka är det Marilyn Monroe i Andy Warhols tappning som har upptagit honom. Det har varit svårt att undgå, åtminstone någon gång, stöta på bilden av Kjartans 75-åriga ansikte med brett leende målade läppar och Marilyns blonda peruk. Avbildad som Warhol gjorde henne, fast han gjorde i silkscreen. Det är en slags variant av Nixonpasset igen, ett spel med roller och identiteter och konstnärliga strategier. Och som så ofta med Kjartan så var upprinnelsen till alltihopa en slump, ett sammanträffande, ett missförstånd.
Det var utdelning av 8 priser på Konstakademin.
Ja.
Av kungen och drottningen var där. Och då inför detta så skulle jag, fick jag ett uppdrag att jag skulle tacka för mat, stipend eller hur det var.
Ja.
Och då tänkte jag, då måste jag ha en Gustav III peruk. Eftersom det var han som hade grundat hela akademin. Och jag har ju själv gått där också.
Ja.
Jo, och så gick jag till en perukaffär då. Och undrar om det fanns en peruk från den tiden. Men det hade de inte. Men frågade, går det inte lika bra med den här? Marilyn-peruken heter den. Ja. Så det började där.
Och det gick lika bra.
Det gjorde ju det. Ja. Bättre, tror jag.
Ja, jo, det är möjligt.
Absolut, alltså. Det skulle vara fånigt att komma med Gustav III peruk.
Ja, det hade inte blivit lika mycket bilder av det, det tror jag.
Nej,
inte.
Just det. Nej. Så till det ena ledde till det andra då, som det heter. Och sen med den peruken så... Ja, Marilyn peruk hette det. Och då blev det bara så att jag bara esse ta ett foto när jag hade peruken på mig. Ett svartvitt foto, Hans Eselius. Och för övrigt han som var också Nixon-passet. Han gjorde den
montaget.
Själva
bilden.
Exakt.
Ja.
Ja. Klippt ut näsan och okay. Allt vad han gjorde. Så att vi har haft ett samarbete hela tiden.
Men det är han som färglägger de här? Alltså,
ja, det är det.
Gör dem idag?
Ja, det är det.
Det är inte du som bestämmer vilka färger det ska vara?
Nej, det blir bra med vilka färger som helst.
Ja, det spelar ingen roll.
Det tycker jag, nej. Du ser ju vad bra det är.
Ja, det blir jättebra.
Ja.
Men det är
det är samma nyanser alltså, som är helt otroliga. Alltså,
det ser väldigt datajobbat ut, och det är det också.
Jo, men det är det. Det är det, och det blir en helt annan grej än om man ser många jämför. Det är Warhol, alltså Hans och Marilyn-bilder då. Han gjorde en massa bilder, ja, ja. Det var skrintryck, du vet, men när man ser dem nu idag så tycker jag att...
Ja, det är fint.
Man kan känna att det är något helt annat det här.
Ja, det är något annat, men Warhol finns ju där under.
Jo, det gör det. Det gör det.
Det går inte att förneka.
Nej, det gör det inte. Men det är liksom det frosseriet med färgen som jag gillar.
Jo, jag förstår det.
Det är så underbart. Det blir... Det är inte, det här, det är 12 stycken olika då, datortryck. Men det kan vara 100 000 om man tänker vilka variationsmöjligheter som finns.
Ja, visst.
Det är det som det här ger, tycker jag. Jag har aldrig tänkt på det förut, förrän du står med mikrofonen, så kommer jag på saker.
Vad bra.
Jag tänker bra. Det. Ja.
Ja.
Ja. Nej, men jag har gett olika förklaringar på det där med Marilyn, alltså, men jag har aldrig tyckt att det var bra någonting. Att jag ville vara vacker eller ville vara konst. Ja, det är konst. Det är, kanske man kan säga att det är det. Det är det. Jag vill vara konst.
Ja, okej. Okay.
Ja. Mm. Okay. Det är samma problematik som då, för 40 år sedan.
Okej. Okay. Mm. Jo, men det var ju... Du kallade det också för chartan.
Ja, men det är det.
Ja, art.
Precis. Ja, men det är det. Det heter något som heter... som en kvinna på biblioteket sa... att omen i nomen, sa han. Alltså att i namnet kan man se framtiden eller se...
Jaha. Så att det var liksom förutbestämt från dopet.
Ja, det var ju det. Det är så jag tror.
Ja.
Det var min pappa, det var det enda jag gav mig. Namnet, ja. För ingen ville fatta det. Kjartan, vad är det? De frågar, vad heter han? Ja, Kjartan, sa min mamma. Vadå? Kjartan? Åh, jag tyckte du sa Satan.
Jag tänkte att du har ju liksom gillat att gå in i andra roller på något sätt.
Jag menar, det var Nixon i passet och det var pudeln och alltihop. Och jag tänkte att med de här bilderna så kan det bli två personer samtidigt. Både Marilyn och Warhol på en gång.
Precis. Vad ska en fattig flicka göra? Har man identitetsproblem så blir det, finns det bara en utväg. Och gå in i andra roller. Om man inte har någon roll själv, eller jag menar, om jag har en roll själv så tycker jag inte om det. Jag vill hellre bli något annat.
Ja. Men man kan ju samtidigt säga att du gör om de andra till Kjartan.
Ja,
just det. Så du vill ju själv ta över jord.
Ja, men visst, så är det. Annars är det ingen vision i ett konstnärskap. Om man inte vill det. Det Nej. Tror jag. Vad bra. Jag tar över jorden. Ja.
Konstnär. Polis konstnär.
Jag vet inte om jag är konstnär. Det är det som är grejen. Att när jag hör det här bandet så är det är liksom en besvärjelse över det. Att jag måste säga det där. Jag är konstnär. Och så att det att man... jag vill övertyga mig själv om någonting. Ja. Ja, ens identitet, det är någonting, det är så, jag vet inte om det är så fint längre att vara konstnär. Så vi kommer dit. Det är lite tveksamt idag.
Var det finare förr?
Jag tror det. Ja, det var det, herregud. Det var ju riktiga konstnärer.
Jaha, och det är det inte idag.
Nej, idag är det alltså tveksamt.
Nej, men du är väl riktig konstnär idag?
Ja, om jag är konstnär så är jag riktig konstnär i alla fall. Ja.
Hur skiljer man på riktig konstnär och oriktig?
Ja, det får man alltså... Ja, det är... Det vet jag inte. Det vet jag inte. Nej. I really don't know. Det tänkte jag också när du kom med din lilla nagra och skrev intervju, så tänkte jag, men vad ska jag säga om Mats fråga dittan och dattan, så måste jag bara ha ett svar.
Nej, absolut inte. Det är inga sådana krav.
Nej. Men då tänkte jag att du har i alla fall en reservsvar. Och det är, jag vet inte. I really don't know. För det sa en, det läste jag nu.
Jag är konstnär. Jag är upp och ner. Jag är upp och ner. Jag är upp och ner. Och in och ut. Och upp och ner. Och in och ut. Jag är upp och ner och in och ut. Jag är konstnär. Jag är konstnär. Konstnär, konstnär. Jag är konstnär.
I Kulturradion K1 hörde vi konstnären Kjartan Slettemark och producenten Mats Arvidsson.